doing with my life. I just want to connect. Why can't I connect with people? All right, it's because I'm dead.
Det där var alltså en liten snutt från trailern till Warm Bodies som precis har haft premiär i USA. Och det är den vi ska prata om idag i Swedish Somcast. Och med oss som gäst så har vi Titti Persson som är redaktör på Mix förlag som är givet ut den på svenska. Välkommen!
Tack så mycket!
Och i studion är också Johnny Berg.
Hej!
Och jag, Herman Geijer. Vi tyckte det passade bra på Alla hjärtans dag att prata om rom som genren generellt och i synnerhet då varma kroppar.
Jag funderar lite, Titti. Varma kroppar var ju den första romanen som ni valde att ge ut på Mix förlag.
Mm.
Hur kommer det sig att ni valde just den här berättelsen?
För att vi är ju egentligen bara två stycken som läser fram böckerna på Mix. Och det är jag och det är Katarina Vråk som är förläggare och litterär chef där. Vi hade fått tag på det här manuset. Katarina hade läst det tidigare på andra förlag. Blev ganska förtjust men inte tyckte att det var riktigt rätt för inriktningen där. Mm. Men nu när vi satt igång med Mix läste vi båda två och blev helt kära i det här manuset. Vi tycker språket är fantastiskt. Ämnet är underbart. Den kändes verkligen... Det är få böcker vi har läst som kändes så klockrena på en gång.
Hade ni liksom... Eller zombiegenren i övrigt, hur har du... Hade ni koll på den innan?
Ja, lite grann. Jag är ganska förtjust i både zombier och skräck i allmänhet också. Så vi fick på något sätt, eftersom vi har lite olika litterära intressen, jag och Katarina, så fick vi jämka ihop oss lite grann. Och just skräck var någonting vi kunde enas om, att vi gillade väldigt mycket båda två. Så att då började vi hålla ögonen öppna lite efter riktigt bra skräckböcker. Men vi enades också om att det måste finnas någon extra twist i de böckerna som vi ger ut. Och det tyckte vi det gjorde i den här.
Får man göra vad som helst med zombien?
Ja. Ja, men om man tänker på den filmzombien som man tänker på klassiskt nu så är ju det också en omgörning av zombien från början. Det har ju ingenting med vodokulturen i Haiti att göra. Det är ju ett virus. Så att liksom den ärkezombien som man tänker på den idag är ju redan den någon slags omgörning radikalt.
Jag tycker du, Johnny, du brukar vara, eller jag vet att du har uttalat dig lite skeptiskt angående med att zombie kör bil.
Ja, när jag läste boken första gången måste jag säga, då läste jag den när den engelska utgåvan hade kommit. Då var jag lite skeptisk till zombier som kör bil. Jag måste säga att jag har ändrat mig. Nu har jag läst den här boken flera gånger sedan dess. Men innan du läste boken, Titti, eller till och med visste att den fanns, skulle du då ha sagt att det låter som en bra idé att kombinera zombier och romantik?
Nej, jag skulle nog ha sagt att det låter som en skitdålig idé. Men nu när jag läste så tycker jag att det är snudd på briljant faktiskt. Det var någon filmrecension jag läste nu som just gjorde kopplingen att liksom zombie-tillståndet är en metafor för just den här första ungdomliga kärleken när man går runt i någon slags vakuum och blir alldeles förvandlad och är helt oemottaglig för sin omvärld. Så att jag, nu när jag läst den så tycker jag faktiskt att det är riktigt, riktigt bra grepp på zombie-tillvaron.
Och den här Romeo och Julia-parafrasen som det ändå i viss del är, eller det är en halv parafras skulle jag vilja påstå. Han plockar ju lite Shakespeare-grejer då.
Mm.
Vad ska man säga om det? Finns det något djuplodande att säga eller bara en liten krydda?
Jag tror att hela Isaac Marions idé, grundidé från början var nog att liksom ta Romeo och Julia och göra någonting helt, helt annorlunda med den. Så det är klart att det är roliga paralleller när man börjar titta på det. Men det som är så skönt är ju att han gör med glimten i öga och en massa humor. Det blir ju inte så högtravande som till exempel Twilight kan bli ibland.
Nej, men det har ju funnits en oro, eller jag vet att det finns en oro i väldigt många zombieälskares hjärtan här kring att det här är Twilight för zombiegenren, att nu är allt förstört liksom.
Ja.
Zombien är död.
Ja, på riktigt, för andra gången.
Jag läste, det var också någon sån här recension som jag läste att det här Warm Bodies gör för zombiegenren var Twilight gjorde för vampyrgenren, tyvärr. Och desto värre är att den faktiskt är bra också.
Ja, nej, men så kan jag också tycka att den är, alltså jag tyckte väldigt mycket om boken när jag läste den. Men Och jag tycker inte heller att den här oron är befogad kring att zombiegenren dör. För att alltså, den biten kommer ju fortfarande finnas kvar, särskilt i filmer.
Ja, visst.
Och man får väl se nu när Världskrig Z kommer i juni eller något sånt där också. Att det, ja, risken att
jag måste bryta in och vara lite surgubbe. Nu när man läser om filmen så pratar det så mycket om humor. Jag tyckte inte boken var så rolig. Alltså, det var mycket med melankoli. Och...
Ja, absolut. Nej, det är inte så här, nej, tack och lov kan jag säga att det inte är sån humor. Men just att den har charm på ett sätt. Det är liksom, den här lite understatement-humorn är en viktig del av den. Och jag tror att utan den charmen så skulle det bli lite fånigt.
Mm. Mm. Vi fortsätter på romantiktemat i den här somcastens boktips som Johnny ska berätta lite mer om.
Idag vill jag tipsa om S.K. Browns bok Breeders, A Zombie's Lament från 2009. På svenska skulle det ha blivit En zombies klagan. Huvudpersonen Andy Warner har dött i en bilolycka tillsammans med sin hustru. Han återuppstår, men det gör inte hon. Och han tvingas att fortsätta leva inlåst nattetid i sina föräldrars vinkällare. Och hans dotter, hon har blivit bortadopterad. För det är så här att det här är en lite alternativ historieskildring där zombier alltid har funnits på grund av någon spontan reanimation som forskarna inte har kunnat förklara. Men det är lite skämmigt att bli zombie, så man väljer alltså att inte prata så högt om det här. Men till exempel så var det zombier som var de första i land vid Normandie på det dagen när man skulle krossa tyskarna. Zombierna måste vara registrerade och de får inte vara ute efter mörkrets inbrott. De får inte använda internet och de får inte samlas i större skockar på allmän plats. Och kringströvande zombier, de samlas in av hundfångare och samlas upp på en kennel där målsman måste hämta ut dem. Andy, han besöker regelbundet anonyma odöda. Och där träffar han bland annat en död tjej som heter Rita, som han blir lite härligt kär i efter ett tag. Och en hel drös andra charmiga zombier. Andy, han kan inte prata utan han kommunicerar med hjälp av en liten svart tavla som han har hängande på bröstet och vita, du vet, så här gamla skolkriter. Men när han börjar att fundera över zombiernas civila status så rullar händelser igång som kommer att verkligen rubba ordningen i det amerikanska samhället. För det är i Amerika, USA som den här boken utspelar sig. Och det blir en varm och rolig berättelse kryddad både med en hel del romantik, lite situationshumor och en hel del sorg också. Det är en bok som de flesta zombieförfattare nämner som sin personliga favorit. Och den har verkligen haft en stor inverkan på genren 2 år innan Varma kroppar slog igenom. Slutet, det är en riktig snyftare och det här är en bok som jag absolut rekommenderar att ni läser när ni är färdiga med Varma kroppar.
Tack för det, Johnny. Då var det dags för ett nytt inslag i Somcasten och det är lyssnafrågan. Vi har fått in ett mejl av Magnus och Claes i Göteborg som har en fråga som vi tänkte besvara på här också. Jag läser upp frågan. Jag var ute med en god vän igår och vi diskuterade zombiegenren och anser oss ha hittat en liten logisk lucka som vi gärna skulle vilja ha en reflektion på. Det gäller de där zombieskildringarna där zombies faktiskt äter upp sina offer. Hur kommer det sig att horder av zombisar överhuvudtaget kan uppstå om du nu äter de dödar? Hur kan det då uppstå nya zombies? Även om man tänker sig att de döda vaknar, vilket skulle alstra en viss mängd döda, så kan det inte vara särskilt många med tanke på alternativa gravskick som kremering samt att förruttnelseprocesserna borde förhindra de flesta från att alls kunna röra sig och fungera. Så många funktionella döda är det svårt att tänka sig finns vid ett givet tillfälle. Och om man tänker sig scenarion där zombiepest sprids via smitta blir det ännu mer underligt. Hur kan smittan spridas om alla potentiella nya zombies äts upp innan de blir zombies? Ska man tro att de flesta undkommer anfall, gömmer sig och sen blir zombies? Ja, det var lite osammanhängande kanske, men tacksam för en reflektion. Vänliga hälsningar och tack för en kul podcast, Magnus och Claes i Göteborg. Johnny.
Det är ju lite så här att det hänger på vilken sorts zombier är det vi pratar om. Det måste man ju nästan reda ut först. En vanlig lösning i böcker är ju faktiskt att zombierna slutar äta när måltiden har dött. Och då finns det lite kvar.
vad jag tänker är att det finns skillnader på snabba och långsamma zombies. Att de långsamma zombierna, då blir man oftast zombie efter kanske ett dygn eller så, som Max Brooks beskriver det. Att blir man smittad så tar det ett tag, vilket gör att man kan röra sig, man kan smälta in i andra miljöer. Sen när man blir zombie så är det ingen riktigt som fattar att man blir det. Och de här snabba zombierna, då blir man också väldigt snabbt en zombie själv. Det brukar bara gå på några sekunder om man tänker på 28 dagar senare till exempel. Så att jag tror att det handlar om att de två olika virustyperna har olika lösningar för varför zombiesmittan kan spridas. Men det kan... För ja, blir man biten av en långsam zombie så stannar man inte kvar och blir uppäten, utan då blir man biten och sen springer man därifrån. Och blir man biten av en snabb zombie så blir man zombie väldigt snabbt själv, så man hinner knappt bli zombie själv. Så tänker jag kring det i alla fall.
Ja, den klassiska Romero-zombien har ju liksom inte möjligheter att äta upp allting som kommer deras väg, för de är alldeles för söliga, utan de nafsar och sprider smittan på det sättet.
Mm.
Men titta, smittan i, eller de här zombierna i varma kroppar, de äter ju gärna. Det...
Mm.
Ja.
En pikant detalj. Det tycker jag också är lite roligt att de gör faktiskt. Att det kan ju bli lite monotont om man är en zombie. Eller om man ska skriva inifrån en zombie som Isaac Marion gör. Som har inte ens minns vad han heter längre. Hur ska de då få information om saker och ting? Och där är ju då lösningen att när är till exempel äter av en levandes hjärna, så får han också tillgång till minnen och mer information. Så ju fler hjärnor man äter, desto mer både får man känna och lära sig.
Jag tycker det är en jätterolig användning av hjärnan. Alltså de flesta brukar ju säga, alltså pratar med någon zombie, tänker man, oh, brains, alltså att man vill äta hjärnan. Fast det kom bara, alltså 1985 tror jag att Return of the Living Dead kom, när zombie första gången började äta hjärnor, och innan dess var det bara kroppen. Jag tycker det är en fantastisk användning av den referensen liksom inom zombie-genren.
Det är verkligen den mest utsökta kroppsdelen om man säger sig.
Det finns ju som skärm i scen i boken ju, där R&M sitter och får komma och knarkar i hjärnan.
Ja, och det blir ju, effekten blir väl lite samma sak som man tar vissa droger för dem, att just de här känslofyrverkerierna som de får i sig när de äter aldrig så lite hjärna.
Jag tycker det passar bra att påpeka här också att Marion är ju väldigt, enligt mig, en väldigt Romero-trogen författare, även om många oroar sig för att han ska förstöra zombie-genren med känslor och grejer. Men även i Romeros filmer så utvecklas ju zombierna. Och när det kommer till smittan så är det ju också så här att det är ju de avancerade zombierna, alltså de som är hela och kapabla att skaffa hjärna som kan äta det. De andra behöver ju nästan socialhjälp. Med hjälp av slamser och så vidare. Mm. Så att de funkar ju olika i boken också.
Det är ju ett helt litet samhälle han skildrar där också. På ett sätt är de ju schyssta zombierna mot varandra, eftersom de svagare får ju byten tilldelade till sig där de bor, om de inte liksom kan vara ute och jaga själva. Så det är ju lite spännande.
Mm. Jag tycker också, alltså benranglen eller de... Det blir ju en till dimension liksom som kommer till efter ett tag. Man fattar inte riktigt varför de finns. Och från och med nu får vi väl spoila här nu. Så att om det är någon som hade tänkt att läsa boken och absolut inte vill höra, så får ni stänga av nu. Men och särskilt i slutscenen där kan man ju också säga att de fyller någon sorts symbolisk funktion som jag känner mig lite snuvad på. För jag fattade inte riktigt det. Jag vet inte om man ska göra det.
Nej, jag vet inte. Det är väl som så många riktigt bra böcker och filmer att sluten blir lite förvirrade. Men det kan ju helt enkelt vara så också att zombierna blir nästan lite för sympatiska till slut när de kan utvecklas och allting. Så att de måste ha några riktigt genomonda varelser i det samhället också, så att inte liksom människorna står för all ondskan på något sätt. Och där fyller ju benranglen en viktig funktion.
Jag känner lite så här att vi har ju besvarat lyssnarfrågan hyfsat, tack så mycket för den. Och väckte ny fråga istället. Hur kan de här benranglen däremot springa runt och ha sig utan att ramla ihop, undrar jag.
Ja, och hur får de i sig mat? Vart tar den väg när de äter?
Ja.
Undrar jag.
Frågor. Det tar aldrig slut.
Nej.
Vi tar en kort paus här, för Herman ser väldigt krigisk ut. Han ska komma med lite tips. Han ska rädda livet på oss och prata vapen.
Hej och välkomna till Zombieöverlevnadstipset. Idag ska jag prata om vapen. Det är ett oundvikligt ämne för oss som är specialister på att överleva zombiekatastrofen. Min brasklapp här idag är väl att jag kan ingenting om skjutvapen överhuvudtaget och är ganska skeptisk till skjutvapen också. De låter, de kräver mycket träning och de behöver ammunition. I det här tipset kommer jag alltså inrikta mig mer på närstridsvapen. Vapen generellt är en sista utväg. Jag tror inte på den här shoot 'em up zombiespelens världsbild riktigt, utan jag tror mer på att det är bättre att hålla sig undan, man håller sig i rörelse, man har lätt packning. Men nu kommer alltså en genomgång av klassiska vapen i zombiegenren. Motorsågen, det är ett klassiskt splättervapen som gör sig bra på film, men inte i verkligheten. Den är tung, den kräver bensin och den låter mycket. Plus att det kan vara svårt att få igång den. Det är viktigt att se cool ut efter apokalypsen, men det är viktigare ändå att överleva. Katanan, det var samurajens huvudvapen och kan nog vara effektivt om man är duktig på att hantera den. Däremot är det svårt att få tag på en riktig katana och ett prydnadsvapen av undermålig kvalitet är väl det som man oftast hittar. Risker med äggvapen generellt är att de kan fastna om hugget inte är tillräckligt rent. Jag har framförallt hört att katanor är svåra att hantera om man inte har träning i det. Därför avråder jag från att använda det, katanan om man inte hållit på med typ kendo eller någon annan kampsport där man håller på mycket med svärd. Den klassiska vedyxan är ett ganska bra alternativ. Den har en hel del användningsområden utöver att slakta zombier med. Man kan använda den trubbiga delen för att minimera risken att den fastnar i huvudet på den första zombie du möter. För det kan bli ganska tråkigt om du kommer en tvåa. Större yxor av medeltida karriär, såna här bödelyxor och dubbelyxor, de är väldigt svåra att hantera och väger mycket, så de går bort. Spjutet har en bra räckvidd och kan användas som vandringsstav också och kanske i vissa fall också kastas. Däremot är det väldigt svårt att få rena träffar i huvudet, så jag skulle säga att det är ett dåligt val. En kniv, ett bra redskap för det mesta, men som vapen mot zombies är det tokfarligt. Du hamnar alldeles för nära och det är väldigt svårt att penetrera ett kranium med en kniv om man inte till exempel träffar ögat. Macheten är också en klassiker, men den har lite begränsad räckvidd och viss risk att fastna i skallbenet på den olyckliga zombie som kommer i vägen. Macheten är däremot användbar i skogen eller för att fixa ved och bygga saker, så den kan man ha nytta av för andra saker. Jag tänkte avsluta med det jag framförallt rekommenderar, och det är kofoten. En kofot är bra till andra saker som att gräva eller att bända upp dörrar. Den nackdelen är väl att den väger lite grann och att räckvidden inte är så väldigt bra. Men fördelarna väger upp nackdelarna med det här verktyget. Det var allt för mig idag och glöm inte att nödvärnsrätten går före griftefridslagen.
Ja, tack för det, Rambo Herman. Nu skulle jag vilja prata lite mode med Titti här. Den här filmtrailern, där kan man ju se, alltså R har ju helt andra kläder än i boken. Han har bytt från en snygg och proper kostym till munkjacka. Vad säger vi om det?
Det är lite roligt för att jag har läst lite på Isaac Marions Facebook-statusar och hans hemsida och sådana saker. Och det här är något av det han får mest synpunkter på från folk som skriver till honom om skillnaden boken-filmen. Att folk är upprörda över att han inte har kostym på sig längre som i boken. Jag tror ju att det finns lite olika skillnader. Dels att liksom man fångar nog in den yngre publiken lättare om det är en så här snygg kille i hoodie än i proper kostym. Och dels, han är ju lite så här indie-författare, Isaac Marion, och kom ut på eget förlag och sådana saker. Och då kanske inte är så viktigt att liksom huvudpersonen i sina kläder måste bevisa att han är lite indie. Men nu när det blir stor film så tror jag att det här kan vara en liten statement. Vad han är för slags kille, att han har en hoodie istället för en kostym. Vad tror ni?
Jag hade inte riktigt tänkt på det ens innan Johnny sa det faktiskt. Men han ger ett annat, när jag tänker på det så ger han ett annat intryck, och samma med att han verkar lyssna på annan musik, eller att den verkar också vara någon sorts sån skillnad, i alla fall i trailern är det mer poppigt än Frank Sinatra. Och
ja, för han har ju verkligen, han har ju bytt musiksmak också, för i boken lyssnar han på Frank Sinatra och Sammy Davis Jr. och sån musik, och det är kanske som du är lite inne på, att det funkar inte riktigt på en yngre publik som kanske inte ens vet vem det är. Sinatra alltså.
Men det är också så jävla typiskt att det är såna här saker som man får kritik för. Men ja, så man vill väl att det ska vara troget när man väl har gjort sin bild av. Så, Jag tycker det är lite intressant med att, så här, att läsningen blir ganska intressant. Det känns som att det är en liten parallell till Frankensteins monster så där, som också lär sig läsa lite hjälpligt och id. Att läsningen någonstans är ett tecken på ja, men utveckling sådär. Att den biten tyckte jag var väldigt intressant så här, och spännande att följa när man börjar kunna, man börjar fundera över språkutveckling generellt. Så. Mm.
Verkligen, skulle jag säga någonting smart om det?
Så, det är jag som är dålig på att formulera frågor.
Nej, men det är det absolut. Det är ju liksom, man förstår ju att det är en sak som är viktigare i boken också än på filmen. På filmen har man ju bilderna och visa förändringen rent fysiskt mycket mer. Och det var en riktig spoiler där också.
Ja.
Men det ser man i trailern också, så att så spoiligt var det inte. Medan i boken så är det självklart att det är en sån sak som läsningen. Och hur han liksom utvecklas där blir mycket intressantare att utforska i skrift. Tror jag.
Mm. Ja, men det stämmer då.
Ja. Jag har tänkt lite på det. Jag skulle vilja ha en koppling till. Mix har ju också gett ut en annan zombieroman. Olden Bells I dödsskuggans land.
Mm.
Och de här unga människorna i varma kroppar. Nu pratar jag om dem som lever. Julie och hennes vänner.
Mm.
Det finns någon lite liknande känsla med huvudpersonen i Dödsskuggans land som heter Temple, som är en ung tjej. Just den här krocken mellan den äldre generationen som till varje pris vill liksom försvara det gamla, som vill ha tillbaka samhället, som vill rädda situationen, och sen de här släkerungdomarna som är lite melankoliska men som också har lärt sig att acceptera situationen och inte förväntar sig så mycket av framtiden mer än att hitta en ny konservburk.
Nej, precis. Så. Nej, och det är ju ganska fint och ganska talande i båda de böckerna. Det tror jag är något inne på spåren. För de unga människorna i de här böckerna, de har ju växt upp efter katastrofen. De har ju ingenting att se tillbaka till. Det är ju ingen idé att vara nostalgisk, för att det hela tiden bara handlar om att överleva. Medan den äldre generationen längtar tillbaka till något som har varit och försöker liksom efter bästa förmåga återskapa det. Och det gör ju de här skildringarna så mycket sorgligare och dubbelbottnade. För det kan man ju tänka sig att liksom på ett djupare plan, att det är vad som kommer att hända i framtiden, även om inte det blir en zombieepidemi, men om man tänker på miljön och sådana saker.
Och det är väl lite av den här bokens liksom crossover-känsla också, sådär, att det är liksom, man kan läsa den både som ung som gammal, men det finns ju ett litet budskap på något sätt, att det är liksom de unga som för liksom vägen in i framtiden, både de levande och de döda, och inte Julies envisa pappa som varje pris vill panga alla zombier.
Nej, precis. Och just i Dödsskuggans land så är det ju en väldigt tydlig bild när den här unga tjejen Temple, som är en riktig hård överlevare, tar sig till något så här riktigt palats där de har barrikaderat sig själva och verkligen, verkligen lever som om ingenting har hänt, fastän hela USA håller på att gå under där och har små pianokonserter i fina salongen och sådana saker. Det tycker jag är en stark bild.
Påminner lite om Fiddler's Green, alltså det här komplexet i Land of the Dead. Romero-koppling igen, mm-hmm. Härligt.
Jag tänkte faktiskt på Walking Dead där också, i alla fall i tv-serien nu som, alltså där Woodbury, hur de har det där, att där lever de som de gjorde innan apokalypsen, medan de som är utanför har en helt annan erfarenhet av och pratar om liksom de som bor där, att de inte har en chans att klara sig där ute, sådär.
Nej.
Men det blir ju väldigt starkt när man skildrar det på det sättet, att det finns två olika sätt att leva, eller att det.
Ja, och man säger, många filmer har ju den här klassiska liksom varuhusscenen eller köpcentrumscenen där man har barrikaderat sig för att skydda sig och försöka överleva som människa. Men det verkar ju lite som att den här mer nostalgiska, konservativa miljön är någon slags ny symbol som dyker upp i zombieskildringarna.
Det finns en amerikan som heter Kim Paffarot, han är zombieförfattare och teolog, och han har analyserat Romeros filmer kopplat till Dantes Inferno och skildrar alltså zombiens tillstånd som ett straffet för att man är odygdig. Det är det helvetet här att hamna i den här monotona, glädjelösa upprepningen. Och då kommer ju Marion liksom i den traditionen på något sätt med ett nästan kärleksbudskap då, att det finns liksom en väg ut ur det här straffet också.
Ja, det är lite fint. Och det där monotona är ju, det har ju en väldigt rolig bild för också. På flygplatsen där de bor, zombierna åker upp och ner för rulltrapporna. Det är dagens underhållning.
Ja.
Kommer ingenstans någonsin.
Rulltrapporna finns ju med i flera andra filmer också. Ja. Just som en sådär... eller det blir väl i fred ganska roligt när någon inte vet vad en rulltrappa är.
Nej. Kan man tycka. Kanske därför helt enkelt.
Ja. Marion har ju kommit med en prequel på Varma kroppar nu också.
Ja, The New Hunger som inte har kommit ut på svenska. Det finns bara som e-bok i USA också. En kort roman är det som handlar mest om Julia. Hon heter Julia, jag tänker alltid Julie. Men
Julie heter hon,
just det. Julie och Nora. Innan de ens har mötts, deras liksom parallella liv där. Innan de bor tillsammans i den här barrikaderade stadion som de är i Varma kroppar. Och den känns ju nästan lite mer som klassisk zombieskildring. Det är människor som är huvudpersonerna. Man får följa deras kamp för överlevnad. Och den är otroligt svart. Det finns inte riktigt lika mycket av den här humorn. Det är mer en förstörd värld och hur en 12- och 20-åring hanterar det faktum.
Det är ju en fin bild. Jag koncentrerade mig väldigt på Julia när jag läste den just. Att där får man ju även träffa hennes mamma som inte är med i Varma kroppar. Man får någon liten bakgrundsinformation i alla fall till varför Julia sen växer upp och blir den person som hon är i Varma kroppar. Mm. Så tänkte jag när jag läste. Än så länge finns ju den bara att köpa på solavox.com. Lite bökigt måste jag säga. Kommer ni ge ut den här, Titti? Vad tror du?
Ja, det lutar åt att vi kommer att ge ut den faktiskt. Och det lutar åt att Kristoffer Leandor kommer att översätta den också. För vi blev väldigt förtjusta i den här kortromanen också när vi läste den.
Och hans översättning är ju väldigt bra. Det måste vi
ja,
lägga in här.
Han är fantastisk.
Ja, det eller jag tyckte, jag har inte läst den på engelska, men jag tyckte språket var jättekul.
Mm.
Eller ja, fyndigt liksom.
Ja.
Ja, det var nog allt för den här gången. Nästa gång så kommer podden ut på 8 mars, internationella kvinnodagen. Så ta chansen att mejla in frågor, för då kommer vi ha The Walking Dead special. Och vi har Hans-Åke Lilja från The Walking Dead News och Johan Kimrin från Apart förlag som ger ut The Walking Dead på svenska som gäster i studion. Så mejla in frågor till oss på swedishsomcast@gmail.com. Tack så mycket Titti för att du ville komma hit.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Och som vanligt så är det Herman Geijer och Johnny Berg som har spelat in det här. Och producent var Tova Björkqvist. Musiken ni hör är Häxhammaren.
Hej då Dönika.